Matteus evangelium, 21 kapitlet och första versen, och vi läser i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, kände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för ditt ord, och vi tackar dig för den här gudstjänsten, att vi får fira advent i en förberedelsetid, Herre, innan du kommer tillbaka, och vi får tänka på alla de löften som du har gett oss, Herre. Så vi ber, Gud, att ditt ord får tala till oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är ju väldigt härligt att stå här uppe, kan jag säga, och se så många människor. För det första, att få komma hit och sjunga och höra de här sångerna, det tycker jag är bra. Jag gillar det. Människan föds många gånger i ett rop. Och med ett rop. Och på många sätt så lever vi våra liv med ett rop. Rop hör ihop med människan. Glädje, sorg, smärta, triumf, övergivenhet och massor med olika känslor kan uttryckas med ett rop. Ett rop kan vara hjärtskärande, liksom bara. Ett rop kan vara förtvivlat. Ett rop kan vara fyllt av extas och glädje. Och om du bara tänker efter, tänk hur många olika rop som ropas på jorden varje dag, varje timme, varje minut och varje sekund, som en mix och en blandning upp till Gud i himmelen. I adventstexten, som berättar om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, så stiger ropen. Det ropas omkring Jesus. Och ropen är de andas förväntan. Och de andas glädje. Men de andas också och uttrycker en typ av frustration över det läge som man levde i. Och med en förhoppning om att det skulle komma en förändring. Och en förväntan. Och det man ropade, det var, det kommer där. Hosianna. Det kommer där. Där kommer det. Nej. Det kommer där. Där kommer det. Hosianna. Hosianna. Det är ett hebreiskt ord som kan översättas med typ ungefär: Herre, fräls oss. Herre, hjälp oss. Herre, rädda oss. Och det Jesus gör utan att folket riktigt förstår där och då, det är att han rider rakt in i Jerusalem för att göra precis som det ropas. Därför den här texten är ju egentligen inte en text som är kopplad med jul, utan det här är ju inledningen på påskdramat, eller hur? Det är ju det som man också kallar för palmsöndagen, när man viftar med palmen, när man jublar, när man ropar, när man hejar på Jesus Kristus. Och ni vet, några dagar senare skulle det bli ett annat rop ifrån folket än det som ropades när han red in på åsnan. Nämligen, korsfäst honom! Bort med honom! En sån som han vill vi inte ha. Må hans blod komma över oss och över våra barn. Så ropar man några dagar senare. Det Jesus gör, det är vad människan aldrig kan göra. Men det som Gud av kärlek till människan har gjort, i och med att Jesus rider in i Jerusalem med ögonen öppna, med öronen öppna, med hjärtat vidöppet, och han vet att han rider emot sin död. Han vet att han ska ge sitt liv för att världen ska få leva. Det är det han rider emot. Och därför så uppfylls ju detta ropet, som var ett rop av förväntan, som var ett rop av att nu är tiden inne, som också var kopplat till Hosianna, Davids son. För det var genom löftena som Gud hade gett till kung David, så skulle det komma en furste, en herre, en mästare, en kung som skulle frälsa och rädda folket. Och därför väntade man på den som var Messias, som var Davids son. Och där satt han på åsnan och han red in i staden. Men det finns andra rop också. Jag skulle vilja ta med er på två andra rop som hänger samman, tycker jag, ändå med första advent. Vi kan ta nästa bild. Det som sker innan Jesus rider in i Jerusalem, det är att han är i Jeriko. Och när han lämnar Jeriko, är på väg in mot Jerusalem, så är det redan där och då en stor folkskara som hänger på. Så Jesus, han drar med sig liksom ett följe in emot Jerusalem. Där sitter en man. Han heter Bartimeus. Han är blind. Och han är tiggare. Och när han får höra att Jesus från Nazaret är på väg förbi honom, då börjar han att ropa. Och han ropar som han aldrig någonsin förr hade ropat. Han ropar ifrån magen, från tårna, ifrån det innersta. Han ropade med allt han hade. Jag tror rösten nästan sprack, och jag ska inte illustrera det. Eller ska jag det? Är det någon som har somnat redan, så kanske jag kan göra det. Nej, men han ropar allt han har. Och det han ropar är: Herre, förbarma dig över mig. Kyrie eleison. Vilket är grekiska. Hosianna var hebreiska. Det här är grekiska. Han ropar ju inte på grekiska, men det är skrivet på grekiska i Nya testamentet. Kyrie eleison, känn med mig, Herre. Se hur jag har det. Hjälp mig. Visa ditt medlidande med mig. Jag är i en situation som är för svår för mig. Och kanske är det så att den blinde mannen såg mer än vad alla andra såg som var runt omkring Jesus. För han såg sitt totala beroende av Jesus. Det här var inte liksom ett alternativ som han hade. Jag har olika saker jag ska pröva här. Först ska jag gå på någon mindfulnesskurs. Sen ska jag se om jag kan tänka lite positivt. Sen ska jag börja motionera. Sen ska jag börja aktiespara. Alltså det var inte liksom att han hade massor med alternativ här. Den blinde mannen. Där Jesus var liksom, vi kan väl se om Jesuskortet funkar. Jesus var allt han hade. Det var det enda han kunde sätta sitt hopp till. Det var därför han ropade så högt så att lärjungarna tyckte, ska vi inte ta och lugna ner den där karen? Han skriker ju som en galning. Men så tänkte inte Jesus, utan Jesus, han stannade. Det står förresten innan att när de försökte få honom att vara tyst, då ropar han ännu högre. Och då sprack absolut rösten, det är jag säker på att den gjorde. Men Jesus stannar och han säger, kalla hit honom, låt honom komma till mig. Och så säger han till den blinde mannen, lugn, lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastades mannen av sig det tecken som han hade. Var det så att man hade en mantel som visar att man var blind tiggare. Det var en identitetsmarkör. Kastar av sig den och så går han fram, eller hoppar fram till Jesus. Och Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och man kan nästan höra lärjungarna viska, psst, han är blind. Det är ett tips. Det har någonting med det att göra. Men Jesus frågar, varför frågar Jesus? Varför gjorde han inte bara? Nej, han frågar därför att han är också noga med att höra vad vi vill. Han tar inte bara för givet. Han vill höra. Och så är det också med våra liv. Vad vill du? Vad vill du att Jesus ska göra för dig? Ingen känner dig som Jesus. Ingen låter sitt hjärta vara så öppet för dig som Jesus. Ingen är en så innerlig vän som Jesus. Ingen förstår dig som Jesus gör. Ingen älskar dig så mycket som Jesus älskar dig. Och ingen har gjort mer för dig än vad Jesus har gjort för dig. Och Jesus, han öppnar ögonen på den här mannen. Den blinde säger, rabboni, det betyder mästare, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick mannen sin syn. Och han följde Jesus på vägen. Nästa vers i Markus evangelium är när de rider in i Jerusalem. Det betyder att den här mannen som ropade, Kyrie eleison, Herre, förbarma dig över mig. Han var nu en av dem som var med och ropade, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Jag kan tänka mig att Bartimaeus sa, du, alltså, jag är här och igår så kunde jag inte se, men han botade mig och nu är jag här. Och han tog de finaste palmkvistarna, för han har ju inte sett palmkvistar innan. Manteln kunde jag inte lägga för Jesu fötter, för han har ju lämnat. Och han var en som jublade inför Gud, därför att Gud hade svarat på detta ropet. Kyrie eleison. Tredje ropet. Maranata. Det betyder vår Herre kom. Och det är ett uttryck på arameiska som var det språk som Jesus antagligen talade som sitt modersmål. När vi talar i advent så är det mänsklighetens största och vackraste hopp att Jesus ska komma tillbaka igen.
hit till denna jord. Allt som någonsin har förstörts och ödelagts kommer att upprättas i Jesus Kristus. Allt som har tömts på innehåll och mening kommer att bli tydligt och klart och fyllas igen. Alla frågor som vi inte har svar på, alla våra varför, kommer bli förklarade en dag. Alla våra tårar, all ångest, all oro, all sjukdom, all död, all smärta, allt djävulskap ska en dag ta slut. Därför ropar vi: Maranata, Herre, kom! För det är det största hoppet som finns. Och Bibeln har lovat den dagen då Jesus återvände till himlen och man stod och tittade upp och tänkte: vad är det som händer? Då kom några änglar och sa: varför ser ni mot himlen? Den är Jesus som har blivit borttagen ifrån er till himlen. Han skall komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom lämna. Det betyder, mina vänner, att Jesus ska ställa sina fötter på den här jorden igen. Och inte på någon random place, på någon slumpartad plats, utan i Jerusalem. Alla löften som Gud har gett från början av den här boken. Om man läser i början, alla de löften som liksom genomsyrar den här boken. Där Gud sa till en man som heter Abraham: vet du Abraham, jag ska ge dig ett land. Jag ska göra ett folk av dig. Och genom dig, genom detta folket och genom detta landet ska alla bli välsignade. Det uppfylls och har uppfyllts och kommer uppfyllas när Jesus Kristus sätter sina fötter, inga sådana här skor på sig, tror jag inte, på Oljeberget i Jerusalem. Det är bra grejer. Det är det vi väntar på. Det är det som är hoppet för den här världen. Bibeln säger att Gud kommer bli allt i alla. Bibeln säger att allt det gamla kommer vara förbi, att något nytt ska komma. Bibeln säger att det finns hopp för vår värld, att Gud inte har glömt. Det kommer en dag, mina vänner. Det kommer en stund, ett ögonblick, då vi ska möta Jesus på himmelens skyar, på molnen, står det. Vi ska dras honom till mötes. Alla ska se. Det ska vara uppenbart för alla när Jesus kommer tillbaka. En ny himmel, en ny jord, eller man skulle kunna översätta det, en förnyad himmel, en förnyad jord ska upprättas där fred och rättfärdighet bor. Och Bibeln säger att till och med skapelsen väntar och längtar efter att detta ska ske. Medan vi ropar Maranata och väntar, så vill vi vara upptagna med att i ödmjukhet, i kraft och i trohet göra Guds vilja, att be. Att be. Är det något, om du undrar vad ska jag göra i denna tiden? Vad är min uppgift? Hur kan jag påverka något i den här tiden? Låt mig få säga till dig: be till Gud som aldrig förr. Be. Sök hans ansikte. Ropa till honom, ropa Hosianna, Herre fräls. Ropa Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Och ropa Maranata, Herre kom tillbaka igen. Är det något Guds folk i en tid som vi lever i är kallade till och har en möjlighet att vara med och påverka, så är det när vi liksom ropar till Gud, när vi böjer våra knän i ödmjukhet, när vi söker honom i ärlighet, i förkrosselse, i ödmjukhet, så är vi med och förändrar den här världen som vi lever i. Vi delar vår tro. Vi berättar om vem Jesus är. Vi kämpar för det som är rätt. Att vänta på att Jesus ska komma tillbaka är inte att defensivt säga det får väl gå som det går med den här världen. Utan det är att ta ställning för det som är rätt. Det är att stå upp för det. När det är fråga till exempel om miljöförstöring kan man tänka att det ska ändå komma en ny himmel och en ny jord, så spelar vi ingen roll om vi förstör den som vi har här nu. Felaktigt tänk. Varför då? Jo, när Gud skapade människan, satte människan, så sa han, ni ska ta hand om den här jorden. Ni ska förvalta den här jorden. Att stå upp för människors bästa är församlingens, kyrkans och varje troendes, och jag vill säga varje människas uppgift, och säga nej, vi står för det som är gott. Ibland kan man ju känna liksom att det som, när man ser allt som händer som är negativt, så kan man känna att det är som att man ska stå och mota en våg så här med händerna. Den här vågen ska inte komma in här. Ni vet, man blir ju ganska lätt bortspolad. Men jag tänker alternativet finns ju inte, utan vi får stå tillsammans då och mota. Stå upp för det som är rätt medan vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Martin Luther, den gamle reformatorn på 1500-talet, lär ha sagt: om världen går under imorgon så planterar jag ett äppelträd idag. Där har vi inställningen. Hoppet, tron. Vi kämpar för rättvisa, vi vill hjälpa den svage, vi vill stå upp för det som är vår skapelse, det som Gud har gett oss. När jag var liten och gick i söndagsskolan, då hade man söndagsskolan 9:30. På söndagar. Inte i kyrkan, utan vi var i någon bordtennislokal, tror jag. Kalmar BTKs, Kalmar Bordtennisklubbs klubblokal. Där hade vi söndagsskola och min pappa, han hade dragspel med sig så där och spelade härliga sånger. Och så kommer jag ihåg Rolf som var söndagsskollärare, hur han bad: tack käre Herre Jesus är. Så bad han alltid. Men då fick jag lära mig, det var bara en parentes, att Gud, han har ett telefonnummer. Har du tänkt på det? Det är ingen som vet det, va? 50 och 15 var det. Det var Guds telefonnummer. Och det ser ut som frågetecken ut totalt. Jo, för det var en hänvisning till psalm 50 och vers 15. Där det står: ropa till mig när du är i nöd och jag ska hjälpa dig och du ska ära mig. Jag tror, eller jag är övertygad om, vänner, att inom oss så finns det rop ibland, ofta. Vi bara säger: Gud, du måste hjälpa mig. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din kraft. Jag skulle vilja uppmuntra dig att fortsätta att tro. Att fortsätta vara en person som går till Gud med det som är din nöd. Med det som är din smärta. Med det som är din sorg. Med det som är din frustration. Att du ropar till honom. Och att du ropar ibland som jag ropar: Hosianna, fräls mig här. Därför jag inser att jag kan inte frälsa och rädda mig själv. Det går inte. Att ropa Kyrie, eleison, Herre, förbarma dig över mig. För jag är en sån här person som ofta vill få till det bra. Jag vill att det ska gå bra. Eller hur? Men jag märker att jag är oerhört bra på att slå krokben på mig själv. Så jag trillar omkull. Och ibland drar jag med mig andra för jag är så klumpig. Och då behöver man få ropa, Gud, Herre, förbarma dig över mig. Förbarma dig över mig. Och sen tror jag också att vi behöver ha en blick framåt. Där vi förväntar oss att Jesus ska komma tillbaka. Inte av rädsla. För det finns egentligen inget alls som är skrämmande med att Jesus ska komma tillbaka. Tvärtom. Det finns bara en glädje i det. Bibeln slutar ju nästan med det här ropet. Maranata. Vår Herre Jesus Kristus, kom. Kom. Jag vet inte hur du har det. Jag hoppas att den här predikan har varit till lite uppmuntran om några rop här idag. Vi ska nog inte praktisera det kanske just att alla står och ropar här inne idag. Det tillhör kanske inte vår kyrkkultur på det sättet. Men om det är så att du upplever att du behöver få ropa ut, så känn dig fri att göra det. Du märker, vi ropar ju på massor med andra arenor. Men kanske inte i kyrkan lika mycket som vi kanske borde, höll jag på att säga. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att fortsätta ditt liv med att söka Herren och hans hjälp.